på er underbara ni och hjärtligt välkomna till avsnitt 90 av Ångestpodden!
Alltså nu är det liksom bara 10 veckor till den gyllene siffran 100.
Ja, alltså jag är verkligen så jäkla taggad på det.
Ja, och stolt. Nej,
men, ja, men jag skulle säga det, alltså jag är ju otroligt stolt.
Ja.
Det var ju Justin Bieber i torsdags.
Det var det, med besked skulle jag vilja säga.
Med besked, nej men du vet Sofie, jag har ju gått in i nu, jag är ju i trans.
Ja.
Jag är ju i fullständig trans.
Ja, jag är ju i det stadiet att jag pallar inte se några bilder, några videos, inte hör, alltså knappt lyssna på hans låtar, för jag känner liksom själv hur typ besatt jag är. Så då är det liksom bättre att bara skita i honom helt.
Ja, men alltså grejen för mig är, alltså jag har sagt detta nu sen i torsdag så mycket, jag bara, jag älskar honom så otroligt mycket. Och folk bara, alltså folk tycker ju ofta så här, bara, men det hela den här fangirl-grejen.
Mm.
När jag hör någon som typ så här hatar på fangirls, värsta jag vet.
Ja, för fan, jag har
Gud vad jag inte tycker det är okej.
Nej,
inte det är väl hur härligt som helst att bara kasta sig ut i det fangirlandet.
Ja, och bara såhär, jag vet att det, är liksom, det kommer aldrig bli han och jag, men kan jag bara få fantisera om det liksom? För jag älskar att göra det.
Och jag älskar honom, alltså helt seriöst.
Vi ska komma ihåg, eller jag kan ju berätta för er som bara lyssnar på det här, att i talande stund sitter Ida med en svart keps där det står sorry där fram och Justin Bieber på min där bak.
Ja, men precis. Och det är såhär med, jag sa ju det på Snap, jag bara i dagen efter konserten, jag bara, jag kommer bära den här kepsen varje dag. Jag har gjort det sen dess.
Ja, det har du nog. Fast inte i lördags när vi var på social media gala.
Nej.
Då hade du inte den på dig.
Hörrni, vi vann inte. Men
det
var verkligen så här konstpaus bara. Mm. Men ni som har röstat på oss, vi är så otroligt otroligt tacksamma för varenda röst vi har fått.
Mm.
Och vi hade verkligen velat vinna det här priset med er. Alltså vi, Ångestpodden, är ju liksom ni med oss.
Mm.
Och vi hade liksom...
Nej, men jag tycker vi faktiskt var värda det priset.
Absolut.
Mm. Så, men nu lägger vi det bakom oss och fortsätter köra på. Pushing 100 såklart.
Hallå, vi måste prata om veckans sponsor.
Ja, men det måste vi.
Nej, men alltså jag är så otroligt stolt och glad för sponsorn den här veckan.
Men vadå, jag har liksom älskat den här idén sen första gången jag hörde den.
Ja, men jag vet. Den här veckan är Ångestpodden sponsrad av Bluecall.
Yes, och Bluecall är en app för samtalsstöd.
Ja, alltså jag tänker typ så här. Är inte Bluecall typ bästis med Ångestpodden?
Jo, alltså det känns lite som Ångestpoddens högra hand skulle jag vilja säga.
Ja, men jag vet. För grejen är så här. Alltså ni vet, vi säger ju alltid, alltså hur otroligt viktigt det är att prata om psykisk ohälsa. Alltså det vet ni ju att vi tycker vid det här laget.
Det säger vi ju jämt.
Precis. Men det är ju även väldigt, väldigt viktigt att prata om sin egen psykiska hälsa och känna av om man faktiskt behöver hjälp.
Ja, och sen brukar vi också säga att vi tror ju verkligen på det här med att om man liksom pratar om sin psykiska hälsa i ett tidigt stadie, alltså så fort man typ känner sig bara, alltså det är någonting nu inne i mig som inte känns okej liksom, då tror ju vi att det är så mycket som aldrig hade behövt bli så stort. Alltså det behöver inte utvecklas till en depression eller full blodspanikattacker om man bara pratar om hur man mår i ett tidigt stadie.
Jag vet, alltså det är så sant.
Mm.
Men så här är det. Du laddar ner appen i App Store och i appen så kan man sedan välja att ringa och prata med en volontär eller en mentor.
Precis, och skillnaden mellan volontär och mentor då, alltså när man går in på appen så väljer man att antingen prata med en volontär eller en mentor. Och volontären är, det kan vara en person som själv haft erfarenhet av psykisk ohälsa eller kanske har varit anhörig till någon som har mått psykiskt dåligt och som känner nu att han eller hon verkligen bara vill hjälpa till, alltså hjälpa någon annan som mår dåligt.
Mm.
Och de här samtalen är helt kostnadsfria.
Vadå? Helt gratis då alltså?
Ja, alltså man ringer och pratar med någon i 30 minuter och det kostar 0 kronor. Eller så väljer man att prata med en mentor och då får man prata med någon som är utbildad inom samtalsstöd och som har mycket erfarenhet av att hjälpa andra. Till exempel kan det vara så här, olika terapeuter, sjuksköterskor, kuratorer eller psykologstudenter som snart tar examen. Och de här samtalen varar också i 30 minuter och de kostar 100 kronor.
Alltså, tänk bara vad det kostar att gå till en psykolog. Ja. Alltså så här jämfört.
Ja, jag vet. Alltså det är så fantastiskt bra.
Ja, och alltså man behöver inte ha tunga psykiska besvär för att ringa med Bluecall. Utan känner du att okej, idag känns det så jobbigt, eller du kanske bara, idag var det så tungt i skolan.
Mm.
Då kan du ringa ett samtal. Alltså för jag älskar ju
detta. Ja, men alltså det är jag med. Det går inte att inte älska Bluecall.
Jag vet.
Viktigt också att säga att de som man ringer och pratar med såklart har tystnadsplikt. Så det är liksom ingenting som sprider sig, och du kan ju ringa anonymt också. Så om du bara känner att du vill ringa och prata av dig.
Ja, men precis. Eller om du mår väldigt dåligt så kan de hänvisa dig vart du ska vända dig.
Mm.
Så om du vill veta mer, gå in på bluecallapp.com och där kan du även se öppettiderna. För såklart så är målet att Bluecall ska vara öppet dygnet runt. Mm. Och vi vill verkligen att det målet ska uppnås.
Ja, alltså vi håller alla tummar för det, såklart. Så gå in på App Store och ladda ner Bluecall nu.
Och tack Bluecall för att ni är med oss och bryter tabun kring psykisk ohälsa. Okej, veckans gäst.
Ja, alltså vi har ju typ så hintat lite om den här intervjun i några poddavsnitt nu.
Du vet så här, vissa moments, eller så här, vissa stunder i livet som påverkar en så mycket.
Ja.
Detta.
Ja, verkligen.
Idag gästas vi av Henrik Fexeus.
Yes, och Henrik Fexeus är mentalist.
Illusionist. Vi vill ju typ säga en vibba trollkarl.
Ja, jag, precis, jag skulle precis säga det. Jag skulle vilja säga trollkarl, men det säger han ju själv att han inte är.
Nej, men alltså grejen är, jag var helt liksom blown away.
Mm.
Och nu efter den här intervjun, ni vet, vi har tagit med oss så mycket in i vårt liv. Vi kan liksom säga till våra vänner, bara app.
Mm.
Tänk så här, Henrik lärde oss så här.
Mm.
Ni vet, vi har börjat leva efter blåa och röda bär, och ni kommer fatta varför i intervjun. Och jag tycker verkligen att det här blev klockrent.
Mm.
Och ni vet, vi tyckte ju detta var så spännande, så vi drog över tiden.
Ja.
Något så otroligt. Så ni kommer höra Henrik Fexeus två veckor i rad i Ångestpodden.
Yes, lucky you!
Ja, men jag älskar, jag hade velat ha med Henrik typ så här 8 avsnitt.
Ja, men jag med. För även om det är så här, han säger ju väldigt mycket som man så här, alltså man blir liksom typ inte äcklad av sig själv, verkligen inte så, men du vet att man blir så förbannad på sig själv för att man typ förbarmar sig själv över vissa saker som man gör. Alltså man lägger ner så mycket tid på helt fel saker för det första, och typ så här, så som man ältar och håller på. Alltså du vet, du och jag har ju alltid sagt att ja, men bara älta och älta och älta. Henrik säger ju helt tvärtom, älta en gång. En kväll får du älta.
Ältkvällen.
Mm.
Mm. Men ni ska ha, ja, vi, där blir vi lite slagna på fingrarna faktiskt.
Ja, verkligen.
Men jag tror att vi behöver höra detta med.
Ja.
Gud vad vi behöver höra detta mycket.
Precis, det är det jag menar. Man behöver ju liksom bli påmind om vad man gör för fel. Det är liksom som en liten handbok för att livet ska bli lite lättare att leva.
Åh gud, det där var den bästa ingången till det här avsnittet.
Ja.
Nej, men jag tycker det ramar in hela grejen.
Ja, men då säger vi som vi brukar göra.
Såklart vi gör. Nu rullar vi intervjun med Henrik Fexeus.
Varsågoda!
Hej Henrik och välkommen till Ångestpodden!
Hej, tack!
Vi börjar som vi alltid gör. Vem är Henrik?
Oj! det där är ju... jag känner in sig nu att jag borde förberett ett briljant svar på det. det är en meningslös fråga, tycker jag.
Mm.
Men alltså, i vilken dimension menar du?
Ja, men många svarar ju alltid så här, det här jobbar jag med.
Ja.
Men vi tänker mer, vem är personen liksom?
Ja, jag förstår det. Och för mig är det ett problem, för att jag, det är märkligt att jag totalt identifierar mig med mitt jobb.
Mm.
Men det är ju för att jag inte har ett jobb. Utan jag började göra grejer som jag tyckte var väldigt, väldigt spännande och intressanta bara för mig.
Mm.
Och sen var någon annan som sa, men kan inte du berätta det för oss också? Ja, vill ni också veta? Så att det som jag gjorde för mig, som var en del av mig, blev mitt jobb. Så att jag är kanske en av de här få människorna som faktiskt skulle kunna svara med min jobbeskrivning. Men jag tänker inte göra det. Vem är Henrik Fexeus? Henrik Fexeus är en enormt så här klyschig karaktär kanske. En vit medelålders man i Stockholmsområdet. Så, men hyfsad utbildning. Som tycker om att åka berg- och dalbana.
Oh, det gör jag med.
Och börjar bli lite bättre på att vika sån här origami-dinosaurier. Det är ju skitsvårt.
Det är sånt, men, är så svårt. Ja. Jag är så dålig på sånt.
Jag skulle nog aldrig ens testa. Jag skulle få damp.
Men är ni bergdalbane?
Ja, gud ja.
Bra, för att jag har insett att det finns olika typer av människor. Det finns de som åker bergdalbanor, de som inte åker bergdalbanor.
Alltså jag är väldigt rädd för det, och jag vill absolut inte när jag står i kön. Alltså då tänker jag såhär, vad gör jag här? Och hela vägen upp, liksom innan så här första backen, tänker jag också, vad gör jag här? Men sen gillar jag det.
Men det är ju precis det där det handlar om, är det inte det? Det är den här eviga liksom dödsångesten.
Ja, men man får ju en kick typ av skräcken på något sätt.
Men varför får man det?
Jag vet inte.
För det är ju inte bara skräcken. Det finns ju dåliga bergdalbanor som bara gör ont.
Ja.
Och som man bara säger, men det här var inget härligt. Utan det måste ju också finnas en tjusning i den.
Fast är det inte lite stolthet också? Så här, jag åkte den läskiga bergdalbanan.
Jaha. Jag kan inte åka fritt fall.
Nej, inte jag heller.
Eller att man ska säga höghöjdsskidor, för då dör jag.
Det gör jag med. Alltså jag älskar gång, det. Aldrig. Men det är jag tvingade att bida.
Det är fruktansvärt.
Det är knappt så jag har förlåtit Sofie för det. Alltså. Okej, nu ska du få ångestpodden-frågan som alla våra gäster får. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, då tänker jag ju på ett mentalt stadie där det är lite jobbigt. Men inte mer än så faktiskt. Så kan ju det vara, liksom, det kan vara väldigt grav med ångest naturligtvis. Så man kan ha lite ångest lätt. Alltså det, om man inte närmar sig det i den rent kliniska bemärkelsen, så är det ju liksom jag har lite ångest idag. Kan ju bara betyda att man är bakis. Alltså. Ja. Men det tycker jag är okej. Okay. Så ångest är väl att må lite halvkymigt eller extremt dåligt.
Men på din hemsida...
Varför frågar ni?
Vi gör alltid det.
Liksom, vi tycker det är så intressant. För alla har så olika svar på det.
Ja.
Och vi brukar säga att man måste nog få ha sin egen ångest.
Men det finns väl en ordboksdefinition på det?
Ja, det finns det ju.
Och vad är den? Borde jag ju veta. Men...
Ja, vi också, men vi kan nog inte den.
Det här är det som kommer klippas bort sen.
Men på din hemsida så står det att du är mästermanipulatör och psykologisk illusionist.
Ja.
Skulle du vilja utveckla det lite?
Mer än gärna. Och också förenkla det. Tack för att du påminner mig. Det ska bort från min hemsida. Att det är, inte för att det inte är sant, utan för att det är mer förvirrande än förklarande.
Ja.
Lite som ordet hen. Men det är en annan sak. Nej, men så här, mästermanipulatör, det var egentligen ett epitet som någon tidning, det kan vara Svenska Dagbladet, tillskrev mig vid något tillfälle. Och jag tyckte att det lät lite roligt, så då tog jag det, eftersom det ändå handlade om mig. Men det syftar ju egentligen på den kunskap jag har om hur vi fungerar i mänsklig kommunikation och hur man kan använda den till att påverka andra människor. Och där kanske jag har tittat lite närmare på och framförallt liksom praktiserat det lite mer än många andra. Så därav det. Och psykologisk illusionist är egentligen är det som kallas för mentalist. Vilket är det ordet jag använder idag. Men eftersom ingen, eller väldigt få i alla fall, vet vad ordet betyder, så använder jag psykologisk illusionist istället. Och vad det är det är liksom underhållningsdelen av det jag gör. Och det är när jag blandar de tekniker som jag kan från psykologi, men också från teater till exempel, och blandar det med tekniker från trolleri och från mediumvärlden för att skapa illusionen av att jag har en övernaturlig psykisk förmåga, vilket jag absolut inte har. Så, och det där är ganska skönt för mig att få göra, därför att när man gör sånt som jag gör och skriver självhjälpsböcker som jag gör, då blir man lite lätt sådär guruförklarad. Det betyder att folk vänder sig till bara mig som om jag har den enda sanningen. Och då är det ganska bra att ibland påminna folk om att det inte är så, att ställa mig på scen då och säga att ungefär hälften av det jag kommer tala om för er ikväll är jag som blåljuger, det andra hälften är sant, ni vet inte vad som är vad. Och det är det jag tillåter mig att göra som psykologisk illusionist.
Wow.
Ja, alltså för vi är lite så här rädda inför den här intervjun. Jo, men det är jag. Han ser liksom igenom oss, så känns det.
Ja, det känns som det.
Fullkomligt men skulle det, om det nu var så, jag säger inte att det inte är så, men om det nu var så, är det jobbigt i så fall? Är inte det liksom väldigt bra att vi är tydliga mot varandra? Det underlättar väl bara kommunikation och se till att vi inte missförstår så mycket.
Jo, fast det är ju läskigt, för vi ser ju inte igenom dig.
Nej, precis.
Det är ju inte ömsesidigt överhuvudtaget. Vi
sitter liksom helt nakna.
Så här.
Du tänker men, ett övertag?
Är det ja, liksom, ja exakt. Och det är ju obehagligt.
Ja.
Men alltså, kan du läsa tankar?
Nej, och ja. Det beror ju på definitionen av det. Jag kan ju skapa, som vi var inne på, jag kan ju skapa illusionen av så här genuin tankeläsning på det övernaturliga sättet. Men till vardags så funkar inte det så. Men däremot är det ju det att våra viktiga tankar, de är alltid kopplade till känslolägen och sinnesstämningar. Och känslolägen och sinnesstämningar är ett annat sätt att prata om kemiska balanser i kroppen och muskelspänningar. De avspeglar sig alltid i hela vårt liksom biokemiska system, det vill säga kroppen. Så hur du mår och vad du tänker på just nu kommer synas i din hållning, ditt kroppsspråk, ditt ansiktsuttryck. Vilket innebär att det, och det kan man avläsa, och det gör vi ju hela tiden. Vi har ju en del av hjärnan som är programmerad till att göra det. Så att problemet är att vi har lärt oss ganska mycket fel. Men jag har försökt lära om mig, kanske göra mindre misstag än vad jag gjorde förut. Och det innebär att om man kan se att den här människan verkar lite besvärad och sätta det i den kontexten man är i, då kanske man också förstår att oj, det här samtalsämnet, för att ta ett trivialt exempel, är för jobbigt att ha för den här människan just nu. Och på det väldigt praktiska sättet så kan vi ju alla läsa varandras tankar om vi bara slutar tänka så mycket på oss själva och istället observera andra lite mer. Och alltså, vi är ju egentligen skapta till att göra det. Det är ju ingen hemlighet där. Det är bara det att vi är sjukt dåliga på det.
Ja, det måste vi vara. Ja, tänker jag. Om nu alla kan läsa tankar så här, när man liksom ser, ja, men vi kollade på en show som du har gjort. Vad heter den?
Box kanske, om det var den senaste.
Nej, inte Box. Alltså vi såg den på YouTube.
Jaha, i ditt huvud.
Ja, ja. Det var det nog. Den här med i slutet är det massa nummer och
ja.
Det hängde en sån kul upp i.
Ja, just det. Ja.
Alltså för mig är det så här, du menar att vem som helst skulle kunna göra det.
Nej, men det där är ju jag i min underhållningsform, och då måste man ju förstå att det jag gör så på en scen, det är ju i en miljö där jag kontrollerar varenda variabel, och i verkligheten ser ju normalt inte ut så. Men ingenting händer ju på den scenen som inte jag liksom har, eller försöker ha någon form av makt över. Det finns inga andra intryck som stör. De här människorna har kommit dit för att titta på mig. De har betalt sina biljetter. Jag är fri att använda vilken metod jag vill. Vardagen är ju lite annorlunda. Vardagen är ju så här att du och jag pratar nu, men vi har en mick emellan oss, och sen så kanske ni samtidigt sitter och tittar på någon ljudnivå, och så funderar du på, jäklar, kommer jag ihåg att ta med mig det pappret jag skulle ha också? Så, alltså det är så mycket som rör sig i huvudet på oss.
För jag tänker typ så här, det finns ju mer tankar i huvudet, alltså olika tankar som alla kan tänka, än vad det finns olika sätt att uttrycka sig med kroppen, tänker jag.
Så
hur
det.
Kan man då veta vad någon tänker?
Jo, men och som jag var inne på, att det vi pratar om nu är att man kan, om du skulle säga, jag tänker på färgen grön, det kan inte jag läsa, det kan ingen läsa, men jag kan, med mindre att man använder vissa slipade tekniker för att ta fram den informationen utan att du märker det. Men det kommer inte synas i ditt kroppsspråk att du tänker på grön. Men så det jag sa var alla stora viktiga tankar, för det man egentligen avläser är känslolägen. Men genom att se ett känsloläge och också sätta det i den kontexten som det uppträder, så kan man ofta förstå vilken tanke som ligger bakom. Är du med mig?
Ja. Men för vi tänker att vi ska prata lite så här om just tankar, och vi tror att många av våra lyssnare kommer uppskatta det, för det känns som att mycket så här ångest kommer från att man har så här negativa tankar, och man tänker liksom, alltså man tänker oroligt, och man formar liksom alla de här negativa tankarna helt på egen hand. Men kan man liksom kontrollera sina egna tankar till 100%?
Nej. Inte till 100%, men det behöver du ju inte heller.
Nej, inte till 100%. Men alltså så här, behöver, kan man...
Däremot så behöver... Men om frågan är om... Eller ja, ställ frågan igen.
Ja, men kan man liksom undvika att få onödig ångest? Om vi säger så då?
Ja, det kan man. Sen är det ju så att vi har ju liksom alla... En tredjedel ungefär av vår psykologiska makeup är liksom vår predisposition, det vi är födda med, var på skala mellan negativ och positiv eller optimistisk och pessimistisk man befinner sig. Och det betyder att beroende på var man ligger på den här skalan så kan man behöva träna mer eller mindre. Därför att som med alla förmågor så kan man ha mer eller mindre fallenhet för det. Men absolut, alla kan träna på att få mindre onödig ångest. Sen kanske det också är så att viss ångest kanske är nödvändig förstås. Men det kan ju vara svårt att veta skillnaden där tills man börjar träna på det.
Men alltså vi satt och pratade om det innan. Så här, vissa människor, eller vi får mycket mejl från främst unga människor som har väldigt, väldigt mycket negativa tankar. Har du något så här tips eller någonting på hur man kan vända de här negativa tankarna till något positivt, eller hur man ska göra egentligen? För det, alltså vi sa det, man vill ju inte tänka negativa tankar, men ändå är det ju så lätt att de kommer.
Mm. Och då är det ju så här att, som jag ser på hjärnan, så är det, det finns ju två delar av våra tankar. Det finns de medvetna tankarna och sen har vi en massa omedvetna mekanismer. Och de är ju ofta med och bråkar i de här lägena. Och du säger att man vill ju inte tänka de negativa tankarna. Men det kan mycket väl vara så att du faktiskt på ett omedvetet plan vill det. Därför det ger dig en roll som du är trygg i. Det kanske är en roll av att, att inte behöva ta ansvar. Därför att nej, men det är ingen idé att jag försöker. Jag har ju beviset här, det är mitt fel ändå. Liksom. Så då bekräftar man det för sig själv. Att titta här, nu är det ju dåligt. Så här, men det är ingen idé att jag anstränger mig. Det kan vara tryggt att gå in i en sån roll. Jag lägger ingen värdering i det.
Nej.
Allt, egentligen allt faktiskt som är, allt vi har varit med om tidigare, allt som är bekant för oss tycker vi lite bättre om, även om det är bekant är bra eller dåligt, just för att det är bekant för oss. Och vi behöver inte ens förstå själva att det är så. Så det innebär att är vi vana vid att tänka negativa tankar, då finns det en liten del av hjärnan som är bekant med dem och därför hellre väljer dem, trots att de är negativa. Så att det, vår hjärna är tyvärr så att det finns en massa liksom omedvetna processer som ställer till det för oss när vi försöker vara så här kloka och förnuftiga.
Mm.
Men, och då är det den delen av hjärnan man måste in och peta på. Så till exempel många av de här negativa tankarna, det är alltså, det är lite riskabelt att prata om det alltså generellt, eftersom negativa tankar kan handla om så otroligt många olika saker. Mm. Men ofta när man pratar om unga så handlar det ju väldigt många gånger om att man har en väldigt, väldigt låg eller icke-existerande självbild. Och då behöver man ju bygga den. Och det man behöver bygga i den är faktiskt att man behöver överbevisa de här omedvetna processerna eller programmera om dem. Och då finns det tekniker man kan göra som kan låta jättekorkade. Men forskningen har visat att det fungerar. Om det till exempel är så att man har en negativ tanke att jag klarar inte av någonting, det är ingen idé att jag påbörjar någonting därför det funkar ändå inte, så det är ingen idé att jag gör något, så kan man sätta upp pyttesmå handlingsplaner för sig själv, att man varje dag, man skriver en lista på saker som behöver göras. Och det kan vara allt. Det kan vara jag behöver tvätta de här strumporna till den där tavlan som går på väggen. Eller stora grejer. Liksom. Men ju små desto bättre. Varje dag gör man en liten sak på listan. Även om det bara är att sätta upp ett papper på kylskåpet med en bit tejp. Därför att om man gör det, en liten sak varje dag, även om det är meningslösa aktiviteter på ytan, så tränar det din hjärna att komma ihåg, att känna igen, jag gör ju saker varje dag, utför jag någonting. Och det kommer sakta men säkert förändra synen på dig själv, märkligt nog. Och det är lustigt att det där är helt vattentätt, för om du inte orkar göra någonting på listan, då kan du alltid skriva dit en sak till istället. Då har du fortfarande gjort något.
Ja.
En annan sak man kan göra, vilket låter helt bizarrt, men det här är också lite från KBT-världen, att vår bild av oss själva skapar vi väldigt mycket utifrån hur vi blir behandlade. Om vi blir behandlade som att vi inte är värda någonting, då tror vi ofta att vi inte är värda någonting. Blir vi behandlade som att vi är liksom fantastiska människor, så tycker vi att vi är det.
Mm.
Men det märkliga är att vi blir ofta behandlade på det sätt som vi utger oss för att vara. Det blir en liten loop det där. Vilket innebär att även om jag mår lite dåligt eller känner mig blyg kanske, om jag bete mig så att jag inte var så, vilket är ganska enkelt, det är bara att titta på en film med en karaktär som är på ett annat sätt och bara låtsas att du är den personen. Om du börjar bete dig på det andra sättet, då kommer folk börja behandla dig som om du var så, vilket innebär att din hjärna efter ett tag kommer att tro, jaha, jag är sån här, och då växer det på riktigt, vilket är helt bizarrt, men det funkar att göra handlingen först, fake it till you make it, och sen så får hjärnan först bara, men jag är ju ganska bra ändå, ja. Det är ju.
Ja.
Oh, shit.
Så det finns massor med så här knep man kan göra som inte är liksom, som inte är jobbiga.
Mm.
Det problemet med dem är bara att de kan kännas för konstiga eller att de inte ger någonting, men det är för att de programmerar om den omedvetna delen av oss.
Ja, för jag tänker med på det här du sa med att hjärnan liksom är van.
Mm.
Och även om det är dåligt så är man van och vill gå tillbaka till det. Tänk på så här många så här dåliga förhållanden eller när man inte har blivit bra behandlad, man är fortfarande kär i den personen, ja, och vill tillbaka till, ja, det, även fast det inte var bra liksom.
Mm.
Det, alltså det är helt sjukt, men så när man tänker efter så bara, ja, det är ju så.
Och där kommer in i det du nämner nu, där kommer in jättemånga andra grejer också, för vi har ju ett feltänk som är det här att nu har jag investerat så mycket tid eller pengar i det här så då kan jag inte ge upp. om jag har spenderat, vilket är världens sämsta sätt att tänka på, men vi gör det alla. Om man är i den här jättedåliga relationen så har man lagt ner 3 år på den. Men alltså jag har lagt 3 år av mitt liv på det här, jag kan inte bara släppa det. Jag måste vända det så det blir bra. För att annars har jag kastat bort min tid. Fast det är fel sätt att tänka på. Man får ju alltid se var är jag just nu liksom, ja. Vart vill jag framåt.
Precis.
Så det är jättemycket. Och sen är det också så, jag tycker att det är viktigt att förstå att man inte ska skuldbelägga sig själv när man har de här negativa tankarna på att gud jag är dålig som tänker så här med själv. Att det blir dubbelskuld. Det betyder inte att man inte ska försöka göra någonting åt det. Men för som jag sa, hjärnan fäller ofta kroppen för oss själva, och det gör den även rent fysiologiskt. Alltså när du tänker en tanke, då betyder det att ett antal neuroner, alltså hjärnceller, börjar skicka via transmittersubstanser, som det är en kemikalie, så bygger den ihop ett antal nya neuroner, och där har du din nya tanke. För varje gång du tänker den tanken så skickas den här kemikalien i det nätverket igen, och då blir kopplingarna mellan de hjärncellerna lite starkare än de var innan. Vilket innebär att ju mer du tänker en tanke, desto enklare blir den att tänka nästa gång, och desto svårare blir den rent kemiskt att bryta loss från hjärnan. Så att det är därför ältande är så otroligt farligt. Därför att varje gång du snurrar på det där, eller om man ringer sina kompisar, han är så jävla dum, gör det en gång. Men om man bara håller på med det, då liksom rent kemiskt så låser du fast det i hjärnan och gör det mycket svårare för dig själv att ta dig därifrån.
Och vi har trott att älta är det bästa.
Nej, nej.
Vi bara, men tjejer, sitt med tjejkompisarna.
Och bara älta. Bara gör det.
Ja, men det är ju härligt att göra det. Ja. Men gör det en gång då. Och sen släpp det och gå vidare.
För det var som min psykolog sa till mig en gång. Hon bara, ja men du tänker på de här, för det var om en gammal relation. Hon bara, du tänker ju på de här gamla minnena. Hon bara, men är det inte ganska skönt att vara i dem? För jag bara, det är så jobbigt, jag bara älta om minnena. Hon bara, men du tycker ju det är ganska skönt att vara där. Och då blev jag så här, ja det är det jag tycker. Ja. Jag tycker det är lite härligt. Så att det, alltså.
Och då är vi tillbaka när vi började, varför är det härligt? Jo, för att det är bekvämt och det är en roll du känner in. Och du får tycka lite synd om dig själv. Ja. Det är bara fyllt med positiva. Ingen kan ställa några krav på dig.
Nej, precis.
Men nu när vi ändå är inne lite på så här, alltså kärlek och så. Vi tänkte liksom, när man blir kär i någon, alltså så här jättekär liksom, som man håller på att dö typ, och den här personen inte blir kär tillbaka. Vad är det som gör att man är så övertygad om att amen, alltså, jag vill verkligen ha den här människan? Ja. För det är ju liksom inte
ömsesidigt. Man blir nästan lite mer övertygad då.
Ja, eller? Man vill ha den ännu mer. Och vi kommer aldrig glömma det, för vi satt och pratade om det här någon gång på en biologilektion på gymnasiet. Och då sa vår lärare till oss bara, kärlek är det när det är 2 personer som är kära i varandra. Om du är kär i någon som inte är kär tillbaka, då är du besatt. Alltså det är besatthet. Och vi är bara,
nej, vad
är
det? Ja, då är man besatt igen då. Men vad är det som gör att man får den här övertygande känslan?
Alltså det där när den andra inte vill ha en. Okej, så här var det. En gång i tiden för länge, länge sedan, när vi bodde i grottorna, så fanns det blåbär och det fanns röda bär på buskarna. De blåbären var väldigt goda och väldigt nyttiga för oss. De röda bären var giftiga och de dog man av och smakade äckligt. Så det betyder att efter ett tag så började det bli ganska ont om blåbär, för att alla ville ju käka dem. Det fanns väldigt mycket av de röda bären, för de ville ju ingen ha. Och efter att vi hade hållit på med det där i några årtusenden, så började vår hjärna skapa en genväg. Där den bestämdes, för vår hjärna gillar genvägar, det är det som gör oss puckade. Där vi tänkte att det som det finns lite av, det är nog bra för oss. För orsaken till att det finns lite av är ju för att alla vill ha det. Och den mekanismen, eller det sättet att tänka på, tyvärr så har liksom vår hjärna har strukturellt inte förändrats så jättemycket sen vi bodde i de där grottorna. Och det där sättet att förstå världen har vi med oss i allt. Det som är svårt att få, det är nog bra för oss, därför vill vi ha mer av det. Det är därför vi blir mer intresserade av en person som inte vill ha oss, men de som vill ha oss, skiter vi, de kan vi få när som helst. De är de röda bären, de bara är där. Vi kan bara gå dit och ta dem när vi vill, så varför skulle vi? Det är därför ingen som, alltså de som lyssnar på den här podden, jag kan garantera att den absoluta majoriteten av dem har aldrig besökt det där turiststället som man har i sin egen stad. Hur många stockholmare har varit i Kaknästornet utan tvång? Väldigt få, därför det är alltid där. Men åker du till Göteborg, nog fan sticker du till Feskekörka liksom första gången du är i stan. Och det här det är samma anledning som om man ska sälja en produkt. Limited edition! Varför? För det finns lite av den och då är det nog bra för dig. Det kommer in en till sak där, och det är att en av de saker som är det värsta vi vet, det är att bli av med möjligheten att välja. Vi vill kunna välja. Och om vi vet att vi håller på att bli av med en valmöjlighet för att den här produkten kommer att ta slut eller bären kommer försvinna eller den här personen kanske inte kan välja, då blir vi ännu mer mån om att få kunna välja. För det är så viktigt för oss att uppleva att vi har val i livet. Så det, risken att bli av med ett val och de blåa bären är varför vi intalar oss att men jag måste ha den här människan. Som sagt, vi är lite puckade. Men vi är inte besatta. Vi är inte besatta. Det tycker jag är jätteelakt.
Gun!
Ja, om du lyssnar Gun, nu hör du.
Fy Gun.
Ja.
Okej, nu har jag fattat att ni bara vill fortsätta lyssna.
Ja, men ni får vänta en vecka till.
Ja, och vi känner att vi kör lite mer analys om allt nästa vecka.
Ja.
När ni har hört del två också.
Ja, precis. Det känns liksom dumt att börja analysera nu när ni inte har hört klart hela intervjun.
Nej, nej, vi knyter ihop säcken nästa vecka så att
exakt.
Säga.
Exakt.
Okej, men då går vi på veckan sist tycker jag.
Börjar du?
Okej, alltså nu kommer ni skratta med tanke på vad jag sa i början. Men jag alltså
jag... redan.
Jag vill hissa Justin Bieber och Purpose Tour. Nej men alltså, ett, jag älskar honom och jag är en av hans största fans tror jag.
Mm.
Och två, jag tycker verkligen att så här, nej men alltså jag är så himla fascinerad av de här men alltså det är fel att säga barnkändisar, men du förstår, de som liksom växer upp och in i kändiskapet på det sjuka sättet.
Mm.
Och det är så här, skandalerna avlöser varandra och jag förstår det.
Det är inte konstigt, nej.
Absolut inte, det, jag tycker inte det är konstigt alls.
Nej.
Och allt detta bevakade ständigt 24/7, mm. verkligen.
Mm.
Jag ska inte säga något, jag hade sprungit Stockholm runt för att jag skulle få en liten selfie med Justin kan jag säga.
Mm.
Men ändå så här, jag förstår verkligen det. Men jag tycker ändå att han... Ja, men jag vet, alltså han är ju verkligen en entertainer. Jag vet att han har fått så mycket så här, bara, ah, men han sjöng playback och bla bla bla. Nu gjorde han ju kanske bara det 50% och då dansade han ganska mycket också.
Ja, det, annars... ni som inte var där, alltså det var inte playback hela konserten.
Nej, som typ vissa har fått det att framstå som. Mm,
men de är ju idioter.
Ja. Och så här, nej men jag vill bara hissa honom, alltså Justin, if you hear this. Nej, jag skojar.
So well, Justin, if you maybe listen to the Anxiety podcast,
maybe you want to be our guest. Eller kan ni tagga sönder honom på Twitter? Justin. Och bara, this podcast is about you. From Sweden. Snälla, vi gör det. Vi gör det på Twitter. Vi taggar honom i allt.
Ja.
Snälla, hjälp oss nu.
Jag tror faktiskt allvarligt talat inte att Justin mår så himla bra.
Det tror inte jag heller. Verkligen. Absolut inte. Okej, det var min hiss.
Ja, jag håller ju med dig till punkt och pricka. Ja. Men jag har ju även en egen hiss. Och som, precis som vi nämnde i början så är ju det här avsnittet sponsrat av Bluecall. Och jag skulle bara vilja hissa dem igen för att jag tycker deras idé är så jäkla bra. Det bara luktar framtid och liksom så här ambitiöshet och entreprenörskap och idén är liksom briljant. Alltså... Det är som vi alltid säger, det är så viktigt att prata om psykisk ohälsa innan det liksom kanske har blivit en psykisk diagnos.
Mm.
Alltså jag tror verkligen med handen på hjärtat inte att det hade varit lika vanligt med så här depressioner och panikångest om man liksom bara visste att man inte var ensam med att
må dåligt. Jo, alltså givetvis, men sen samtidigt, alltså, har du väl blivit deprimerad, då kan du ju inte, alltså det är ju en sjukdom, det händer ja. Ju någonting i kropp och hjärna.
Ja, men så här. Mycket av en panikångestattack, alltså man är ju rädd. Man hade inte behövt vara lika rädd om man visste lite mer om det.
Alltså de hade nog inte kunnat förhindras, men däremot hade vi inte skämts över dem. Det är precis. Inte nog med att man mår så extremt dåligt och inte orkar ta sig upp ur sängen.
Nej.
Det är även det här stigmat som gör att jag skäms så otroligt mycket för att jag ligger i den här sängen och inte kan ta mig upp.
Mm. Och det har ju aldrig hänt någon annan.
Nej, precis, det tror man ju.
Mm.
Och därför tycker jag, ja men eller hur, alltså Bluecall är ju verkligen...
Mm. Så jag vill bara säga igen, alltså ladda ner den liksom. Ni kan inte känna nu att ni behöver prata med någon, men plötsligt en dag så behöver man det. Och då bara har ni Bluecall-appen där i mobilen liksom.
Ja, och som vi sa, alltså det är inte så här att man måste ha någon tung psykisk diagnos.
Nej.
Det känns tungt idag.
Mm.
Då ringer man liksom.
Ja. Ja, så det var min veckans hiss.
Ja, håller verkligen med dig. Mm.
Som sagt, nästa vecka blir det del två av Henrik Fixius.
Ja, alltså jag längtar redan.
Ja, jag med.
Okej hörni, vi hörs igen nästa vecka. Och den här veckan har vi ju börjat spela in vår tv-serie. Så ja. Jag är så nervös och jag längtar tills ni ska få ta del av det här.
Ja, fast samtidigt, alltså dagen innan det släppt kommer jag ju ah, jag kommer ju skitit ner mig 10 gånger alltså.
Ja men, jag också, gud, ja.
Hoppas i alla fall ni vill kolla och hoppas ni tyckte om det här avsnittet och att ni vill lyssna nästa vecka igen.
Vi älskar er. Alltså på riktigt, vi gör det. Ja. Jag hatar när folk bara, vi älskar er, men alltså vi gör det.
Då är det väl någon som tänker sig om dig med kanske.
Ja men kanske, men då får det vara så. Men med liksom handen på hjärtat.
Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Ha det bäst.
Hej då!